Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 84. Mitt namn är Maria Selander och med mig har jag som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Jag tackar för att få vara här.
Kul. Vill du hälsa?
Ja, precis.
Du vet när folk ringde in till radion för det vet inte de yngre lyssnarna och tittare då gjorde folk så att det var så fantastiskt att man var med i radion. Mm. Så man bad att få hälsa till folk man känner.
Ja.
Du, idag har vi huvudrubriken den inhumanitära stormakten och ingen behöver väl tvivla på vad det är för land.
Nej, det tror jag inte. Det är land som har vissa politiker som går runt och påstår att vi är en humanitär stormakt. Men som vi har varit inne på hur många gånger som helst så är det ju faktiskt inhumanitärt mot framförallt mot svenska folket det som händer.
Ja, och framförallt mot våra svagaste.
Mm.
Funktionsnedsatta och pensionärer och andra som inte har någon högröst. Men vi ska prata lite grann om kring det här med andra inhumanitära saker som försiggår i vårt rike Sverige. Och så ska vi höra för att AFS är på väg mot riksdagen, inbillar vi oss.
Kanske drack lite bara växlar där, men vi ska prata om en ny centrummätning.
Mm. Kriminalitet och moral är också ett ämne som kommer att komma upp på agendan och det är ju alltid aktuellt tyvärr med olika rättsfall som fladdrar förbi i flödet. SvebTV, våra kära vänner och kollegor, blev plötsligt avstängda från YouTube, eller rättare sagt de fick ett avsnitt bortplockat. Stämmer det?
De fick ett avsnitt bortplockat och de blev dessutom hindrade från att ladda upp nya under en vecka. De fick en så kallad strike. Vad var då det för ett program? Jo, det var en månad gammal intervju med Lars Bern som handlar om att corona kanske i själva verket är ett iscensatt larm. Mm. Och det är det ju väldigt många som pratar om och har pratat om länge. Så att just såg ett klipp med Robert F. Kennedy Jr. där han pratar om att vi är inga konspirationsteoretiker som vill ha svar på frågor som varför satsar man 18 miljarder dollar på vaccin men bara 1,5 dollar på mediciner. Alltså det är väldigt många konstiga frågor. Och var kom det egentligen från? Det är många som säger att det kom från labbet i Wuhan. Vi vill ha fakta. Vi är inte ute efter konspirationsteorier. Och det, så att jag menar, det är ju helt rimligt att diskutera de här frågorna.
Men det får man inte på YouTube uppenbarligen.
Det får man inte. Och som vanligt så fick de inte veta varför. De hade ju klagat på det här beskedet. Jag har så pratat med Micke Wilgert nu här idag för att vara lite uppdaterad. Och då sa han, nej, de hade ju klagat på det här beslutet och då fick de bara veta att nej, så här är det.
Som vanligt med andra ord. Ja, vi fick höra det också på den alternativa bokmässan. Folk som pratade om att just att prata om corona eller covid-19, det är rena röd flaggen. Alltså de är väldigt snabba på att ta ner program, på att flagga dem som liksom fake news eller sådär. Och de kör ju hela tiden. Du har ju någon sån här adblocker på YouTube. Men så fort man tittar på program som har med det att göra så kommer det upp annonser. Ja. Klicka här för att komma till WHO:s information om corona. Det är
Och vi pratade lite om det. Varför är de så nällade på det här, de här big tech? Varför får man inte kritisera coronastrategin och politiken och det här? Och då sa Vilka så här att vi har pratat lite om det, och det är ju såklart så här att de här big tech, de tjänar ju väldigt mycket på den här rädslan. Och de tjänar ju också på att folk jobbar hemifrån. De sitter vid dator. Ingen chef som kan titta på någon Facebookar. Eller, och du vet, man kan göra lite annat medan man har Zoom och Skype-samtal och sånt där. Vilket vi har sett exempel på. En som onanerade utan att förstå att han hade kameran på och sådär. Så de tjänar mycket på att upprätthålla det här hotet. Och sen kan jag då lägga till att eftersom de är en viktig del av globalistmakten, så tjänar de ju väldigt mycket på att folk går runt och är rädda. För ingen människa är så lätta att manipulera som de som är rädda är i skräck.
Nej, precis. Så det är win-win för dem att spela upp det här. Jag kan infoga också att jag som spelar World of Warcraft, som är ett online-spel. Det finns statistik på att den typen av spel, det har bara liksom gått genom taket nu under våren, hur många som spelar. Så att det är dels då för att inte folk kan gå ut och göra andra saker, och sen är det kanske så att man inte är riktigt lika flitig som man hade varit om man hade suttit på jobbet.
Nej.
När man sitter hemma och ska jobba.
Nu kanske någon undrar varför det ändå kom ut ett program dagen efter att de blev avstängda med vår vän Karl-Olof Ahlström, som vi ska visa ett litet klipp med sen just från det. Jo, du berättade mycket att det är så här att de hade laddat upp några program i förväg, men inte lagt ut dem än. Och KOA-programmet var uppladdat, så de kunde bara trycka på publicera och så funkade det. Det är liksom under själva uppladdningen som det kan hända saker.
Som man blir stoppad, ja okej. Jag fram emot att våra vänner på Sveb TV är tillbaka i god form redan. Om någon vecka då? Eller om några dagar? Är det
och de kommer, de har fler liksom program nu som de vill lägga ut. Och då gör de det via Facebook. Så man kan se det där eller man kan se det via deras egen hemsida. Och icke att förglömma, det censurerade programmet med Lars Bern finns på Nontube. Och länken ligger förstås här om ni vill se vad det var som det blev sånt väsen om.
Ja, så. Du, den här Sentio-mätningen publicerades i, var det igår kväll eller?
Ja, jag tror det.
Det är ju Chang Frick och Nyheter Idag som har Sentio-nummer. Och det intressanta är att Sentio brukar vara väldigt bra på att mäta SD, och de är också det enda mätinstitutet som särredovisar AFS-siffror.
Och de andra småpartierna också ju. Och det intressanta med den här mätningen, det är många saker som är intressant, men det är att Sverigedemokraterna tar ett rejält skutt uppåt från 22,4 förra månaden till 24,1. Och Socialdemokraterna backar från 25,1 till 24,8. Det är ju försumbart. Men nu börjar det liksom, nu är Sverigedemokraterna igen i hälarna på Socialdemokraterna. Det är väldigt intressant. Lägg då till detta att AFS går från 0,6 till 1,1. Vilket bevisar vår teori, Maria. Vi får ju så mycket varje gång vi pratar om AFS att vi gillar Gustav Kasselstrand och vi liksom tycker deras partiprogram är det bästa någonsin. Så säger folk så här, ja men jag tycker också att de är jättebra, men nu måste vi alla rösta på SD. Vi kan inte sprida ut rösterna och så. Detta bevisar åtminstone så här långt att det är inte så att Sverigedemokraterna måste minska om AFS ökar. Därför att det är ett flöde. Det kommer in fler och fler till Sverigedemokraterna. Sen finns det många Sverigedemokrater som har varit med länge som tycker att nej, det händer aldrig någonting där. Så går de över till AFS. Så se inte detta som ett problem utan som en enorm möjlighet.
SD ska ju plocka röster från andra partier såklart. Så det gör det ingenting om några flödar över till AFS. Det är en naturlig, vad heter det?
Ett naturligt kretslopp.
Ja, just det. Ja. Och för den hugade så släpptes ju också då idag Navid Modiris intervju med Gustav Kasselstrand. på YouTube. Så gå gärna in där och kolla vad Gustav har att säga om ditt och datt. Du störde dig lite på att Navid har konstiga ord som han använder och lite annat. Men du tyckte ändå att det blev en ganska bra intervju, förstår jag. Jag har inte sett den.
Det tycker jag. Alltså Navid Modiri, han är ju speciell och han... Vi gillar ju att han faktiskt tar dit människor som aldrig får synas och höras i något annat sammanhang. Det gör han ju jättebra. Men han, alltså han har ju väldigt, han är väldigt övertygad om att han har den rätta lösningen på saker. Och han försökte trassla in Gustav i någon lång diskussion om kultur, vad kultur är. Och Gustav pratade om att kapar trädets rötter så kommer inte trädet att finnas kvar. Alltså vår kultur kommer att försvinna. Nej, säger Navid. Kultur är någonting man gör. Man kultiverar. Det är någonting så att han, och han pratar om sig själv som vi i det svenska folket. Och det är en del sådana saker som är extremt irriterande. Men jag tycker Gustav skötte sig väldigt bra. Och han var vid gott mod och han, det var hög energi och sådär. Och jag har sett på kommentarerna att folk är väldigt positiva till Gustav.
Ja, då vill, och för er som tittar på oss då, ni som bara lyssnar, ni kommer inte kunna se den här bilden, men vi har, jag stötte på en väldigt intressant bild på Twitter, The Cultural Iceberg, det kulturella isberget, där man ser, där det liksom är grafiskt synliggjort hur det funkar där med kultur. Ja. Och på toppen, det som syns ovanför ytan, så har vi sådana saker som mat och flaggor och konst och litteratur och språk och ni vet, spel och musik och sånt liksom. Men under...
och så bara säga, det är det enda Navid Modiri pratar om.
Ja.
Men kultur under är ju det jättelika isberget.
I det avseendet är Navid väldigt svensk, därför att det är väldigt typiskt svenskt att tro att det här ovan, lilla toppen ovanför ytan är grejen. Att inte ha den djupare förståelsen för att under ytan ligger allt möjligt, alltså som är mycket svårare att ta på. Det är allt ifrån kroppsspråk, hur man bearbetar sina känslor, artighetsritualer, alltså sånt ritualer kring renlighet, blygsamhet, vad man tycker är vackert. Ännu längre ner har vi liksom
hur man ser på sånt som religion, hur man uppvaktar varandra, äktenskap, hur man uppfostrar barn, hur man fattar beslut och hur man löser problem. Det är ju kanske det allra viktigaste i en kultur, och det är längst ner i det här isberget, och det är någonting som jag tror vi måste prata mycket mer om. Alltså kulturen är inte bara att du pratar perfekt svenska, att du kan dansa polka eller du vet,
gilla
köttbullar. Det är helt andra saker som är de viktiga.
Absolut, och det är därför det här fåniga med som de gör med alla som sommarpratar, det svenskaste av alla, det högsta i liksom PK-hierarkin, det är när man får sommarprata, de trycker på dem en midsommarkrans på huvudet då, eller så här. Och vilket de även gjorde med rektor Hamid, och det såg vi att det spelar ingen roll hur många midsommarkransar vi trycker på hans huvud, för att han har ändå ett annat sätt att tänka som kommer från hans kultur.
Ja, absolut.
Så är det. Du, apropå detta, inte riktigt, men nästan, koranbränning på Mynttorget.
Ja, det var det ju nu för några dagar sedan, och vi har lagt länkar till två ställen där man kan se filmer, är Samnytt, och så är det Palestra som har gjort en tjusig liten video om det här. Vi tänker inte visa någonting därifrån för att vi vill inte bli avstängda.
Helst inte, nej.
Nej, men man kan säga då, det är väldigt intressant det som händer då. Alltså det är ju samma kille som spelade koranfotboll där för några veckor sedan. Och så sen fick en husrannsakan hemma för att han var misstänkt för hets mot folkgrupp. Sen ju, la de ju ner detta direkt. Men trots det, när han nu gör en liknande sak, så är polisen där och börjar gaffla med honom. Mm. Men det mest chockerande, det är ju en svensk blond kvinna med rosa kläder och piercingar överallt, som kommer dit och håller upp en koran. Så här ska man göra med koranen. Och så pussar hon på den. Jag är muslim, säger hon.
Jaha, det är hon kanske i sitt eget huvud, men jag undrar om de hade varit så glada för att hon sprang omkring på det viset i moskén. Ja, det finns ju en hel del stollar. Så att,
men, ja, det som jag tycker är kul ändå med detta, det är ju att Rasmus Paludan har ju verkligen satt igång någonting som liksom svallvågorna ser vi fortfarande. Och jag hoppas att de håller tag i detta, för att det är en viktig protest. Men det förstår inte Jörgen Huitfeldt.
Åh, jag fick sånt blodtryck av denna artikeln. Alltså Jörgen Huitfeldt skriver ju då i tidningen Kvartal, tidningen Kvartal, och han skrev en artikel så sent som igår var det, den publicerades, där han relativiserar så mycket så att han nästan spricker. Vad man får och vad man bör är rubriken. Ja. Mm. Och han påstår själv att han är yttrandefrihetsfundamentalist, och det tycker jag är ganska konstigt med tanke på hur hela denna artikeln var en enda lång relativisering av det som har hänt kring till exempel Charlie Hebdo och Lars Vilks.
Mm, precis, alltså han gör en jämförelse då, han säger att för några år sedan så var han på ett kalas någonstans och de hade då Lars Vilks Mohammed som rondell hundtavlor. Och då var det någon muslim där som han frågade hur liksom, vad tyckte han om att se detta? Ja, jo, alltså jag är inte alls religiös, men ja, det är inte så skojigt ungefär. Frågade han Jörgen Huitfeldt, vad skulle vara totalt tabu att ha på väggen här?
I Sverige.
Precis. Och då så kom han fram till efter ett tag att jo, det skulle ju då vara bilder som föreställer sexövergrepp på barn. Men snälla någon, om du och jag hade kommit hem till någon som hade bilder på sexövergrepp på barn, så hade vi naturligtvis sagt, är ni inte riktigt kloka? Gått därifrån och sagt upp bekantskapen. Men vi hade inte huggit huvudet av dem.
Nej. Det är ju det första. Och det andra är ju att om du har bilder på sexövergrepp på barn, eller han drar också upp det här med tortyr av djur då. Det är ju kriminellt. Alltså det är ju bilder av kriminella handlingar. Mm. Det går väl inte att jämföra med ett porträtt av någon?
En karikatyr. Nej, alltså han försöker ju då, precis som du säger, relativisera att varje kultur har sina tabun. Som att, ja, men det, så kommer han väl liksom i princip fram till att ja, men om det nu är så tabu för dem så behöver vi väl inte göra det.
Det är ungefär vad han kommer fram till. Så undrar han då att det här med integration och det, är det inte så att man i själva verket menar assimilation? Det är ju, misstänker han, allt oftare, och då måste man göra avkall på alla principer som, och du vet, bla bla bla. Alltså ja, vi menar assimilation i så måtto att man, det är väl inte helt orimligt att man ska anpassa sig efter landets lagar, Ingrid.
Och jag tror, där har han faktiskt rätt, jag tror att de flesta svenskar som hör ordet integration tänker assimilation, men det är faktiskt inte vad det betyder, utan integration betyder att olika grupper ska sammanfogas med varandra, man ska ge och ta. Det är inte alls så att svenskarnas liksom, ja, kultur och liksom regler och så ska gälla, utan så att det är också en sån där läskig grej de har gjort, att de bytte ord, och så tror folk att det egentligen betyder assimilation. Det vill säga att man ska ta seden dit man kommer. Men det gör det inte. Det är inte tanken. Har aldrig varit.
Nej. Yttrandefriheten och separationen mellan stat och religion är för mig och några av de hörnstenar i det svenska samhällsbygget som är så viktiga att de aldrig får förhandlas bort. Okej. Däremot menar jag att det finns anledning att visa gott omdöme i den praktiska tillämpningen av dessa principer. Utmanandet av det muslimska tabut att försöka avbilda islams profet Muhammed framstår i mina ögon som en rätt onödig och destruktiv manifestation av yttrandefrihet som man av ren hänsynsfullhet kan avhålla sig från. I vart fall tills jag hör ett gott argument för motsatsen, på samma sätt som de allra flesta är överens om att avhålla sig från att publicera mer eller mindre naturtrogna avbildningar av barn i sexuella situationer eller explicita skildringar av utdraget djurplågeri.
Nu jämställer han här alltså. Alltså han säger att det är i princip olagligt att porträttera Mohammed. För de andra två sakerna han tar upp, de är ju olagliga. Det är ju till och med olagligt att inneha bilder. Att ens titta på bilder utav sexövergrepp på barn. Ja, så då menar han att vi ska, alltså när man jämställer det så har man ju i princip sagt att vi måste få blasfemilagar i Sverige som gör att det blir olagligt att avbilda Mohammed. Om man så gör honom som en vacker gud eller som en rondellhund.
Mm. Ja, och här som så många andra då tror att om vi bara anpassar oss i det här avseendet så har vi inga problem alls. Mm. Men en som verkar ha fattat att så inte är fallet, det är den franske ambassadören, och nu kommer jag inte ihåg vad han heter bara för det, Etienne...
Nej, jag kommer inte heller ihåg det.
Vi får ta det efter klippet som vi ska visa här. Han var nämligen i Agenda igår och gjorde ganska bra ifrån sig. Han sa en del lite halvtöntiga saker också. Men han sa en sak som var väldigt bra, och det är det här.
At the same time, showing drawings or pictures of the Prophet Muhammad is something that a lot of Muslims, not at all only only radicals, find very offensive. Is this something that you need to respect? And if so, how?
It is very interesting that you ask this question because people do not often realize how loaded and morally ambiguous your question is. Not your question okay. yourself, yeah. But a question that is being asked by a lot of people. This is the trap that the Islamists have set for us to fall in. The conversation, as we began this interview, was about the beheading of a French teacher. And you are moving the conversation to something else, which is a debate supposedly on religion, on insult to religion, on blasphemy, which is not a crime in French law, etc., etc. But the discussion is about a terrorist act. It is not about supposed blasphemy or about a cartoon. And Al-Qaeda, in its propaganda, has used over and over Charlie Hebdo caricatures to move the conversation from what is actually terrorism to something else. The demonstrations in Paris, the determination of the French authorities today is to say stop. We are not going once again to fall in this trap. The conversation is about terrorism, is about the roots of these terrorist acts, it is about the networks that support those terrorists, and that are inflicting a pain to the whole Muslim population, which is much, much bigger than cartoons. You do not kill for cartoons. And what we are discussing tonight is the killings.
Ja, han är mycket tydlig där, och jag är glad att han läxar upp Anders Holmberg lite grann. Och säger ju det att ditt sätt, alltså nu har du flyttat fokus från terrorbrottet, och det är den fällan de har lagt för oss. Att, ja men hade ni inte förtämpat oss så hade vi behövt det av någon. Och så accepterar vi det genom att säga nej det är klart, nej vi slutar förolämpa och så kanske vi får behålla våra huvuden.
Helt vansinnigt, Etienne de Gonville heter han. Och det är väldigt bra att han är tydlig och säger straffet för att rita en teckning är inte halshuggning.
Nej.
Nej, och för övrigt är det inte olagligt i Frankrike att rita vad fan man vill, ursäkta med Sverige, men alltså, men sen är han så här, det är synd om de andra fredliga muslimerna, han trasslar in sig lite i det senare, det där resonemanget kring det, men han måste väl säga så. Antar jag. Men det här var ändå bra att han tydliggjorde detta, att det är det här det handlar om. Och grejen är också så här, Ingrid, att det folk inte verkar förstå det är att ponera att vi skulle gå med på att okej, vi slutar, vi förbjuder blasfemi. Vi inför blasfemilagar i hela västvärlden. Är det någon som tror att de skulle nöja sig med det eller? Sen är det ju nästa grej och nästa grej och nästa grej och nästa grej. Det är ju så här, finns det inga historieböcker folk kan plocka upp och läsa? Det är ju precis så här islam har gått tillväga i överallt i världen där de har erövrat. De har ju flyttat fram positionerna stegvis, ja, förutom de länder som de har tagit över direkt då, va? Men alltså Libanon brukar vi ta som exempel. Mm. Det var ju majoritetskristet land där muslimerna eller islam efterhand flyttade fram sina positioner lite till, lite till, lite till, och det finns det knappt några kristna i Libanon längre.
Nej, precis. Nej, men alltså det här är ju klassisk utpressning, och alla vet att man kan inte ge efter för utpressare. Nej. För de slutar inte. När du väl har gett dem pengar så vill de ha mer pengar. Det mm. är ju, alltså det är väl någonting mm. man fattar redan i mellanstadieåldern.
Och det var ju också exakt som Mohammed själv. Och han är ju som vi alla vet den stora förebilden vars exempel alla muslimer har att följa så gott det går. Han var ganska fredlig och trevlig så länge han var kvar i Mekka. Så fort han fick ett militärt övertag och hade kommit till Medina, då var det slut med alla trevliga koranverser om tolerans och liknande. Då var det bara rent slakt som gällde. Ja. Så är det. Du, vi får raska vila
ja, här. Får jag bara nämna den länken som jag tycker att ni ska spara allihop. Det är, alltså, någonting vi aldrig får glömma, det är ju att sossarna började samarbeta med de islamiska organisationerna i Sverige redan på 80-90-talet. Och det finns en väldigt bra artikel skriven av Per Gudmundsson för 2 år sedan eller någonting, som jag bara vill att ni alla ska läsa och sprida, därför att det här är ett organiserat samarbete. Socialdemokraterna insåg då, för de erbjöd ju många partier detta.
Mm.
Men det var ingen annan som var intresserad, men sossarna såg ju direkt, wow, här finns hundratusentals röster att hämta.
Mm. Så infiltrerade Socialdemokraterna av Muslimska brödraskapet. Mycket intressant och bra att veta. Den inhumanitära stormakten har slagit till igen, Ingrid. I det att vi blev varse en nyhet var det i, ja, det var i förmiddags.
Ja, precis.
Och vad var den ut på?
Jo, vi trodde att vi visste allt om hur fruktansvärt Tommy Lindmordet var. Men det är värre än vad vi har förstått. Därför att den här flickan som blev våldtagen och som såg Tommy slaktas. Hon hade ju alltså ringt polisen redan tidigare på kvällen. Mm. Och man hör ett samtal där hon berättar för dem att polisen måste komma. Hon säger adressen och hon säger sitt namn och att han har kniv och att han har hotat dem. Och antagligen sa hon väl att hon redan hade blivit våldtagen en gång.
Mm.
Men larmoperatören skickar alltså inte dit någon, utan skriver att hon verkade inte trovärdig. Först 1,5 timme senare, när de har ringt ytterligare en gång, kommer polisen.
Hon uppger adressen flera gånger, skriver SVT, eller rapporterar SVT, volontären 1444. Men larmoperatören sitter alltså på polisens regionledningscentral i Umeå och lyckas inte reda ut var det här är någonstans. Och skriver då, och det här är ett väldigt långt samtal, det är 9 minuter, hon hulkar och är väldigt uppjagad. Men då lyckas då inte, som sagt, att hitta dit och skriver då att larmet inte bedöms som troligt. Först när den lokala polispatrullen i Härnösand får kännedom, då den här larmoperatören sitter som sagt i Umeå och det är ju långt därifrån. Först när den lokala polispatrullen i Härnösand får kännedom om dramat och larmas ut, då kommer hjälpen. Men då är det ju för sent, då ligger ju Tommy redan där och har blött till döds och hon har blivit våldtagen en gång till.
Det är så många delar i det här. Vi kan ju börja med den här centraliseringen utav polisen. Där alltså den som svarar då inte omedelbart alltså har lokalkännedom. Där är en sak. Det kan man ju komma till rätta med genom att snabbt ringa upp den lokala polisen.
Mm.
Men det var mycket bättre när det inte var de här stora centralerna. Det är likadant med taxi. Man får ju alltid förklara. En stad de ska åka till och var ungefär, ja, trots att de har GPS och allt möjligt. Men det värsta av allting, det är ju att de inte bedömer det som troligt.
Det låter väldigt märkligt. Jag har inte hört larmsamtalet själv, och det har ju inte du heller, utan vi har
bara en liten snutt av det.
Ja. Varför skulle man liksom iscensätta en sån här grej på, bara på skoj? Finns det någon vettig anledning till att en ung kvinna skulle ringa och gråta och hulka och vara väldigt upprörd och liksom... Jag vet inte riktigt...
Nej, jag kan inte heller förstå detta. Och åklagaren är ju också missnöjd, den här Stina Sjöqvist. Hon som ljög om vad som egentligen hade hänt. Mm. Men hon är då liksom upprörd här. Eller, ja, hon säger i alla fall att ringer man till polisen och säger att man har en knivbeväpnad man i lägenheten som man vill ha därifrån, så förutsätter man att polisen kommer.
Ja, det gör man väl, va? Eller? Nej, det är så sjukt, och det här ska ju då, eller det är internutreds, det vet vi ju alla hur det brukar gå med de där internutredningarna. Det är ju så knepigt att polisen utreder sig själv, det finns ingen liksom oberoende tillsynsmyndighet vad det gäller polisen. Så det brukar ju i 99 fall av 100 sluta med att man bara lägger ner det hela. Men jag tycker inte det här är klokt, och jag undrar på vilka grunder liksom. De måste ju ha rutiner för det här, i vilka lägen de bara kan avfärda saker som falsklarm.
Ja, och jag menar, det är väl inte varje dag ändå det ringer någon och säger att de har en knivbeväpnad man i sin lägenhet. Det borde väl vara högsta larm från sekund ett. Det är ännu ett exempel på alltså, dels hur förfallet hela samhället har blivit, men också inhumant att det sitter någon där och tänker det är nog ingenting, så behöver jag inte göra något. Alltså, Tommy Lind hade varit vid liv om det här första larmsamtalet hade tagits på allvar.
Ja, det är så, man blir alldeles för svindel nästan när man tänker på det, och hur kan detta kännas för hans stackars anhöriga? Alltså, jag förmodar att de har vetat om detta, för de har ju haft kontakt med den här flickan, så hon har väl nog berättat det för dem. Men alltså, om detta hade varit mitt barn, alltså, jag kan inte riktigt svara på hur jag hade reagerat då. Det är filmen Falling Down, Leaps to Mind, om man säger så. Och till råga på allting har vi då dessutom aktivister i våra domstolar. Nu fick ju den här Tommy Linds mördare, åtminstone i första instans, livstidsfängelse. Men vi har problem med våra beslutande, alltså med våra domstolar helt enkelt, att det sitter en massa aktivister där.
Ja, precis. Och det var en väldigt intressant artikel i Det Gula Samhället av en gästskribent, Johannes Norman, som själv är juristskribent, och han sitter också nämndeman. Och han är då med i Konservativa Förbundet, och han berättar då om en konflikt, en slags, vad heter det, tuppfäktning som existerar mellan politikerna och de högsta. Juristerna anser sig vara överlägsna intellektuellt sett, och hur de förstår lagar och så, och hur de ska implementeras. Nu är det ju dock de facto så att enligt grundlagen så är det riksdagen som fattar lagar, som bestämmer vilka lagar som ska gälla, och så ska juristerna
stifta lagar,
förlåt. Ja. Det lät fel, men men det är ju sen juristerna då som ska implementera dem och se till att de följs. Men då sitter de här höga juristerna och tycker att nej, det var inte bra, och så gör vi inte. Så de obstruerar medvetet, säger han. Och det är därför vi får så många straffsänkningar.
Ja, precis. Vi såg ju nu att Vilma Anderssons mördare Tishko Ahmed fick sitt straff nedsatt till 18 års fängelse istället för livstid. Och det är uppenbart så att det, precis som du säger, det är en slags uppfäktning där mellan politiker och jurister. Och att juristerna vill gärna knäppa politikerna på näsan och visa att vi vet min sann bäst. Vi ska titta på ett litet klipp med vår gamle vän Carl Olof Arnsberg, där han filosoferar lite kring vad är kriminalitet egentligen?
Ja, precis. Och till skillnad från alla politiker som i decennier har talat om för oss att det är socioekonomiska faktorer och det är fattigdom, så sätter Carl Olof, som den etymolog han är, huvudet på spiken.
Man måste komma ihåg att i grunden handlar detta om moral.
Mm.
Om du tar ett samhälle som Japan som har väldigt låg brottslighet, så har du en hög moral. Du ska inte bryta mot reglerna. Mm. I Sverige hade vi en väldigt hög moral när vi hade en etniskt homogen befolkning och arbetar samhället. En arbetare gör rätt för sig. Och sen börjar vi bygga upp ett välfärdssamhälle utifrån att moralen självklart skulle inte bara vara hög utan skulle fortsätta att vara hög. Det fanns en tid på 70-talet när socialarbetare ville påminna folk om: kom ihåg, du kan få bidrag, du kan bli försörjd, du har rätt till det. Nej, men en bra karl försörjer sig själv och sin familj. Alltså den här skötsamme arbetaren, den här lojal samhällsmedlemmen som betalar hög skatt och så vidare. Den skapar ett rättssamhälle, och det är ett ganska snällt rättssamhälle, därför att medborgarna följer moralen och då behöver samhället inte kavla upp ärmarna. Idag lever vi i ett samhälle där stora befolkningskategorier är amoraliska. De följer inte de här spelreglerna. De exploaterar sina situationer. Det är ju detta som egentligen rättssamhället handlar om. Att hålla det onda samhället där den starke tar sin rätt och där det är vidrigt för människor att leva, att hålla det på plats. Mm. Men vi har öppnat Pandoras ask. Vi öppnade det genom att släppa in, ja, det här är obekväma sanningar, men att släppa in människor från världens sämst fungerande länder och tro att de inte tog med sig sina kulturer. Det gjorde de.
Ja, då kan vi tänka på den där isbergsbilden igen. Det är det som ligger under ytan, hur man ser på moral, vilken moral har man, och den skiljer sig väldigt mellan olika folk. Men också, alltså jag skulle vilja lägga till en sak, att du är mer lojal med ditt eget folk, ditt eget land. Kommer till ett helt annat land där du tycker att de har jättekonstiga regler, man får göra karikatyrer, man får bränna koraner och sånt. Du har ingen lojalitet, och lojalitet och moral skulle jag vilja säga går hand i hand.
Precis, och inte minst så är det ju så att om du kommer från ett land där rättsstaten är väldigt förtryckande eller väldigt tuff, hård. Vi har ju ibland tagit Marocko som exempel, där du har varit en hel del, att där patrullerar militärpoliser och poliser lite överallt på gator och torg. Du kan bara försöka göra någonting där. Mm. För de skjuter först och frågar sen. Om du kommer från ett sånt land till ett land som Sverige där det är kaffe och bulle som gäller, det säger sig självt att det är ju liksom ingen bra nation att du har med den kulturen i ett gesland inom citationstecken som Sverige. Och jag menar på att det här att vi är i den situationen som vi är i nu, det är en kombination av två saker. Dåligt inflytande utifrån. Människor som har tagit med sig sin kultur till Sverige, och det har även i vissa fall färgat av sig på svenskarna. Ja. Så att vår moral har sjunkit. Jag tror att liksom benägenheten att fuska med bidrag och så vidare är mycket, mycket, mycket högre nu än som Koa pratade om på 70-talet, när det var en sån skam att ta emot bidrag. Så att dåligt inflytande utifrån i kombination med den här Titanic-nationalismen som vi har pratat om. Den här fullständiga övertron på att vi är bäst, kan allt, vet allt. Så fort någon sätter sin fot i Sverige kommer de upptäcka: jag har hamnat i paradiset. Nu förändrar jag hela mitt sätt att tänka om mig själv och hela mitt liv, därför att det är ju så här det ska vara.
Ja, precis. Precis. Och då, alltså den lider ju de flesta svenskar av, men framför allt så är det ju det att de styrande har liksom låtit oss leva kvar i den tron. Så att folk tror att det bor en svensk innerst inne i alla människor, och så fort de bara ser att vi är ju bäst och här funkar det dö bra, vi kan bara lita på varandra och vi ska ha hög moral, så blir det så. Nej, det blir inte så.
En som har tagit upp detta mycket förtjänstfullt i veckan är Henrik Jönsson. Vi ska visa ett litet klipp som han gjorde då i kölvattnet på rektor Hamid-skandalen.
Syftet med att ta upp dessa syndafall är varken att försvara eller att fördöma de drabbade, utan för att belysa ett mycket brutalt kulturellt fenomen. Den svenska, djupt kollektivistiska kulturen vilar på övertygelsen att våra unika moraliska principer är ofelbara. In Sweden, we have a system. Och att samhället utan dessa principer skulle falla sönder under det individuella moraliska ansvarets ok. Denna moraliska kollektivism behöver en projektionsyta där den gemensamma ofelbara moralen kan uttryckas, både som en förebild att identifiera sig med, men också som ett förkroppsligande av kollektivets rättfärdighet. Den svenska kulturen bygger därför ständigt upp nya helgongestalter, vilka tillskrivs fulländade moraliska egenskaper och värden. Dessa projicerade förväntningar intensifieras när det gäller individer som kommit till Sverige från andra länder. De invandrade helgonprojektionernas fulländade moral förkroppsligar nämligen inte enbart kollektivets rättfärdighet. Det tillfredsställer även den svenska kulturens frälsarambitioner. Att som svensk få se en person av annan etnicitet helhjärtat uttrycka den svenska kulturens kärnvärden innebär att dessa värden inte bara är bäst för svenskar, utan att de är bäst i hela världen och att de äger kraften att frälsa alla jordens folk till att integreras till upplysta medlemmar av ett globalt kollektivt folkhem. För när idolen bryts sönder, när projektionen fallerar och när helgonet visar sig vara felbart, då är det inte bara en individ som har gjort någonting förkastligt, utan det är en attack på godheten själv och ytterst ett raserande av den svenska kulturens frälsningsambitioner. Avståndstagandet från de fallna änglarna handlar mindre om att straffa än om att skydda det moraliska idealet från att skändas och att skydda sig själv från att tas för en dyrkare av en falsk profet.
Chock, bestörtning, tårar. Jag har gråtit den här morgonen och varit så fruktansvärt besviken, ledsen, utom mig. Jag fattar ingenting.
Zafars fall drabbar den svenska moralen hårdare än vanligt, eftersom det kör in ett sargat krucifix i Sveriges redan såriga relation till migration, integration och rasism. Behovet av att finna framgångsrika exempel på konstruktiv mångkulturell samexistens är extremt stort. Och när en förgrundsgestalt som företräder dessa egenskaper avslöjas med att relativt nyligen ha ägnat sig åt hatangrepp på judar och homosexuella, då faller inte bara hoppet till denna enskilda individ, det drabbar hela idén om det mångkulturellt toleranta samhället. Helgerånet handlar således inte om den fallne Zafar, utan om ett nationellt trauma där en omhuldad verklighetsbeskrivning uppfattas vara hotad. I paritet med att bilden av det framgångsrika och toleranta mångkulturella samhället blir allt svårare att upprätthålla, ökar efterfrågan på representanter för just dessa ideal. Samtidigt blir de allt svårare att hitta, och de man väl finner visar sig vid en närmare granskning ofta ha oacceptabla moraliska tillkortakommanden.
Oacceptabla moraliska tillkortakommanden. Ja, och då är vi tillbaka till det här isberget. Att vi älskar ju vårt sätt att vara. Det tror jag säger att alla folk gör. Men det är väl inte så många som har den här frälsarambitionen som svenskar har. Men, och det är därför framför allt journalister blir så jätteglada när det kommer en invandrare som visar sig vara en sån svensk. En sån som de tror att alla invandrare egentligen är, bara de får lite hjälp på traven eller någonting. Mm. Och det är därför de blir så vansinnigt besvikna. Och så Frida Boisen och hennes tårdrypande...
Alltså. Ja, och det är ju värre än att någon hade dött, alltså, jag menar, som hon tar i. Yeah. Det här är då, ska vi säga för er som inte vet, Frida Boisen skulle ju tävla i På spåret med rektor Hamid Zafar. Och jag kan inte riktigt frigöra mig från misstanken att en del av varför hon är ledsen är för att hon anar att hennes avsnitt kommer att rykas.
Absolut. Det var väl en väldig tur för SVT att de inte gick vidare. Men jag har funderat jättemycket på det. För först så sa de att de skulle stryka de avsnitten. Men å andra sidan så får ju de deras motståndare inte vara med. Och nu har jag fattat det som att de har... Att de ska spela in nya program.
Så jag förstår inte hur de ska kunna få till detta. För det är en slags playoff liksom. Det är ju så tävlingen är
uppbyggd. Om motståndarna har vunnit så kanske de förlorar nu. Det blir helt fel i ordningen. Nej, jag begriper inte hur de ska reda upp det.
Inte jag heller. Men en annan som har varit inne på det här. Henrik förklarade väl bra. Sen är han ju förtjust i att använda lite krångliga ord och så här. Men ni får se bortom det. Därför att det ligger mycket i det han säger. Att det här är med mångkulturen. Den påstådda som man vill ha. Fast ändå egentligen inte vill ha. Det är en religion i Sverige. Som har med det egna. Den egna självbilden att göra och bilden av Sverige då som någon slags frälsande. Många svenskar gillar ju verkligen att liksom tänka på du vet Dag Hammarskjöld, Ulf Palme. Vi har ju för att vara ett litet skitland gjort en del saker internationellt som är ganska anmärkningsvärda. Men ja, vi behöver inte gå in på det nu. Men en annan som har varit inne på det här är jag skulle säga att det har blivit som en religion, men en annan som har varit inne på det här är Patrik Engel och han menar ju på att det här med de dumme sveden, att vi skulle vara så aningslösa och dumma i huvudet, det tror han inte ett dugg på, utan han tror på att det är en hybris som har att göra med att Sverige har varit så framgångsrikt.
Ja, för långt innan de här Dag Hammarskjöld och Olof Palme så har ju Sverige varit ett land av alltså smartaste uppfinningar. Vi har Nobelpriset på grund av att Alfred Nobel tillverkade krut och vi har massor med liksom stora företag och så som är anmärkningsvärt för att vara ett så litet land. Så att den svenska självbilden är den att vi är bäst i världen av många olika anledningar. Men som han säger, att om vi bara hade kunnat liksom stå för det så hade vi kanske nyktert kunnat resonera om hur vi ska hantera situationen. Men det kunde vi inte göra eftersom jantelagen tvingade oss att förneka vår egen överlägsenhet. Vi skapade därför en förvriden bild av den verkliga situationen och började intala oss att alla människor och kulturer har lika värde.
Ja, det är ju det här som jag brukar skoja om då, att när man ger en kvinna en komplimang och hon säger den här gamla trasan, ja det är väl ingenting, sådär va? Det är falsk blygsamhet.
Ja. Du ska icke förhäva dig. Det är ju jantelagens första bud, tror jag, om jag minns rätt. Och det är ju det, alltså det är en väldigt dålig, det är en dödlig cocktail det här med att vi tror, vi vet att vi är bäst i världen. Men säg det för guds skull inte, för att då kan ju någon tro att vi skryter och det får man inte göra.
Nej.
Och så länge vi bara var svenska här så kunde ju alla liksom vara med på det. För då visste man. Hon sa, äsch den gamla trasa, så var hon egentligen jättestolt över sin nya klän.
Precis, men nu är ju då risken, och det har vi också sett, att attityder bland invandrade personer, vi har liksom spett på deras känsla av att vara kränkta och allt vad det är och förfördelade och spett på dåliga saker helt enkelt genom den här gamla trasan.
Filosofi tillämpat.
För då tror de helt plötsligt att de har ett case. Att de faktiskt är diskriminerade i Sverige och så vidare. Du, sista blocket här har rubriken Morgan Johansson erkänner att Sverige är en flyktingmagnet. Det ska inte bara handla om den vedervärdige från Höganäs, ska ni veta. Utan vi har faktiskt lite kul Trump-nyhet inbakad här också. Men
det var ju så att Morgan Johansson var ju med i... lördagsintervjun i lördags såklart, och där säger han då, det mest intressanta han säger där, det är att nu med de här nya lagarna så ska inte Sverige längre vara en flyktingmagnet. Alltså erkänner han att vi har varit och är en flyktingmagnet, och det är ju ändå väldigt intressant. Men jag tror han kan säga sådana saker därför att han skyller ju på Moderaterna. Det är ju Reinfeldts fel ju. Och så har han då fått lite stryk av hon Malmö Stenergård. Och vi har inte fastna så länge i det. Det var bara intressant att han äntligen erkände det. Allt det som vi har sagt i så många år, att man kan inte ha en massa webbsidor där man pratar om hur lång föräldraförsäkringen är och att man behöver inte arbeta för man får socialbidrag och så. Det har lockat folk till Sverige.
Ja, och Malmö Stenegårds kritik handlar väl framförallt om att hon menar på att han vilseleder väljarna om nuläget efter den här migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet, som de ju själva också Moderaterna gjorde sig skyldiga till 2011. En sån uppgörelse som också var en total katastrof, så det är inte så att de är utan skuld, men samtidigt så är det ju så att Morgan Johansson sitter, han ljuger ju, han ljuger helt enkelt om vad innebär uppgörelsen, vad har vi för politik nu och så vidare. Han sitter på fullt allvar och säger, åh, det är EUs minimum, bla bla. Det är det inte alls.
Nej, det är klart att det inte är, och jag såg någon på Twitter som hade lagt ut idag, titta här. Han var någon pressekreterare eller någonting hos Damberg. Och folk pratar om asylinvandring, men titta här, den har gått ner till bara 20 000. Det är den lägsta siffran på 30 år. Någonting. Och då skrev jag så här, vi är inte intresserade av hur många asylansökningar som kommer in, utan hur många som får uppehållstillstånd. Och det är fortfarande 100 000 per år. Vi bryr oss inte om huruvida de kommer av asylskäl eller anhöriga eller så kallad arbetskraftsinvandring. Vi vill inte ha fler. Det räcker nu.
Fick du svar?
Nej, såklart inte.
Hade du lite fågelkvitter här också?
Ja, därför att vi har någon artikel här också från Nyheter idag om att man till och med uppmuntrar folk att befinna sig i landet illegalt. Och då skriver de så här att det kan finnas tiotusentals. Och då blev jag påminn om ett fågelkvitter som jag berättade om för ett halvår sedan kanske. Att det var någon av fåglarna som hade satt sig och räknat riktigt rejält och liksom på siffror från Brå, Statistiska centralbyrån och polisens data och så. Och kom fram till att det inte är några tiotusentals som befinner sig här illegalt. Det kan i själva verket vara allt från 250 000 till 860 000.
Det låter fullt rimligt i mina öron. Absolut. Att det kan ligga, ja, nu är det ett jättestort spann, men med de
men det är alltså hundratusentals. Det kan vi vara säkra på.
Och det finns ju inget sätt egentligen att göra exakta beräkningar. Hur ska man kunna göra det? Och det var ju därför du tyckte det var så meningslöst här med folkräkning.
Ja, därför att de som är här illegalt lär ju inte öppna dörren. Och förut, man kan inte skicka hem folk till varenda lägenhet i hela Sverige. Det byggde ju också på det homogena samhället där svenskar lydigt svarade på hur många bor i din lägenhet och så. Så att det funkar ju inte. Men jag vill bara säga att när vi pratar om det här så är det ju ständigt ligger ju detta med folkutbytet som ju inga politiker vill erkänna. Ja, förutom Gustav Kasselstrand förstås, kanske även Jimmie Åkesson ibland. Men det visar sig att vi kan läsa i Jyllandsposten, vår vän Morten Urskov har skrivit att Trump har faktiskt saktat ner folkutbytet. För du vet, alltså tidigare, före 1960-någonting, så var det ju bara, alltså de som var prioriterade som fick invandra, det var ju europeer. Och sen så kom det en lag som sa att nej, jo, då skulle komma från alla jordensamma, man skulle inte diskriminera, alla var välkomna. Och sedan det så har det ju blivit, så har ju de, framför allt de vita, minskat i andel hela tiden. Men på grund av de lagar som Trump då har satt in så har det minskat. Alltså det har stannat upp, det har bromsats upp i alla fall. Vilket ju visar, vi har inte gått in i detalj på detta, men det visar att det är fullt möjligt att göra det.
Precis, och till alla de då som börjar gapa om att Trump är en sån hemsk rasist så vill vi förmedla följande. Trump verkar vara jäkligt populär bland svarta i USA. Det har precis kommit en Rasmussen-undersökning som visar att likely black voters, vad ska man säga, troliga svarta väljare har hoppat upp till 46% som kommer att välja Trump. Och det är från då att det tidigare har legat på 24-25%.
Ja, alltså det här har ju gått på en vecka. Mm. Eller, nej, jag vet inte om det här... Jo, på en vecka. Mm. I måndags var det 25% av de svarta väljarna som var troliga Trump-väljare till på fredagen, alltså efter debatten, till 46%. Det är ju helt sensationellt.
Ja.
Och varför har då svarta varit så tveksamma till Trump? Vi ska se på ett litet klipp, men jag vill också säga det att alltså Demokraterna var ju det parti som var mest emot att de skulle ta bort apartheidlagarna.
Apartheidlagarna?
Ja, men typ, de hade ju det. Svarta fick inte sitta på vissa bänkar och inte gå in i vissa butiker och restauranger och sådär. Så ett slags apartheidlagar var
ja,
det ju.
Ja, absolut.
Men de har av någon... på något mystiskt sätt lyckats få de svarta att tro att det är precis tvärtom. Att det är republikanerna som har varit elaka mot de svarta och som ville behålla slaveriet. När det själva verket var demokraterna som ville behålla slaveriet.
Mm. Och det vet folk kanske inte att Abraham Lincoln, presidenten som var tvungen att stänga av ett ögonblick. Jag har fått tillsagt att det Abraham Lincoln var ju republikan. Det är, jag som svensk i USA var ju jätteförvånad över hur allt det här funkar. Jag trodde att Georgia, där jag bodde till exempel, ja, men det är klart, det är ju i djupa södern, så det är ju säkert en republikansk delstat. Georgia är jättedemokratiskt. Nu vann Trump Georgia för mig i senaste valet. Men annars är det en superdemokratisk stat, och det är bland annat för att de svarta väljarna traditionellt sedan 100 år tillbaks har röstat på demokraterna av oklara skäl. Demokraterna har lyckats på något sätt lura den svarta befolkningen att de har deras bästa intresse för ögonen. Men nu har det kommit en slags svart väckelserörelse, eller vad man ska säga, på den konservativa sidan med frälsiga människor som Candace Owens bland annat i spetsen. Och jag tror inte att heller, Ingrid, att det är helt oviktigt i samband med den här opinionsundersökningen att väldigt kända svarta artister som Kanye West, 50 Cent och Ice Cube har gått ut och sagt offentligt att de stöttar Trump. Kanye har ju varit ett fan länge, men de andra, va? Mm. Det är inte utan betydelse. Och nu ska vi se ett litet klipp här med sportjournalisten Jason Whitlock som intervjuas av vår vän Tucker Carlson om vad han tror att detta beror på att de svarta i allt högre grad väljer Trump.
Jason Whitlock of Outkick did that interview. We're happy to have him on tonight. Jason, thanks for coming on. What'd you think? What struck you about what he said?
Well, I think there's some clear momentum for President Trump, particularly I think with black men. I right. think we've been carrying on a facade for 3.5 years as black men that somehow we can't relate to Donald Trump, that we didn't celebrate him in hip hop music for decades, that he wasn't friends with countless black athletes, entertainers, celebrities. Look, in a part of this interview that we'll air in full tonight on Outkick, he mentioned that at one point he and Jesse Jackson were friends. And that he's right. like, I mean, Jesse Jackson may still say positive things about me. So there's been a charade, I think, particularly among black men, pretending that they don't have something in common with President Trump. And that facade is starting to end, and I think that's why you've seen the rapper Ice Cube, you've seen 50 Cent and Kanye start reaching out and acknowledging the truth that they really don't have a problem with Donald Trump.
I wonder if that's part of the reason that from day one, 5 years ago when Trump announced, his opponents zeroed in on this Trump is a racist thing. Because I remember polling from 2000 when he flirted with running that showed that black men, not black women so much, but black men specifically, kind of like Trump. And maybe that's why they went after him that way.
Tucker, look, I'm someone that grew up during the hip hop at its beginning. And if you go listen to hip hop music and what black men and our mentality, it's just not that inconsistent with President Trump. And so, yeah, do I think they have feared that? Look, the masculinity of Trump, he represents the patriarchy, he's not politically correct. Those are things that I'm just sorry, a lot of black men can relate to. And it's not really surprising to me that he's starting to make headway in that direction. And I think, look, if you go look at his support of HBCUs, the First Step Act, the criminal justice reform he's done, the opportunity zones in black communities, the investment that he sparked. And then go back when the economy was going well, the record unemployment for black men and just black people in general. When you go evaluate the record, not the personality, I get he doesn't act presidential, and I get why that's off-putting to people. But when you go evaluate the policy, it says, like, holy cow, this guy is not only a man of his word. Look at the money he's directed from the federal government toward HBCUs. This deal he's negotiated with Ice Cube about the platinum plan, he may actually follow through on it. And I just think that rings true and compelling to a lot of black men.
Det är så roligt, du hade klippt bort det här, men precis där så säger Tacka så här: jag är helt chockad över att någon säger ordet patriarkat, inte på ett negativt sätt. Nej, men alltså det är ju tydligen så, som är kontentan av det han säger, att svarta män egentligen gillar Trump. De gillar det här med att han är politiskt inkorrekt, att han är maskulin, att han vet vart han vill och att han får saker gjorda. Skit i att han inte är så presidentlik alla gånger.
Han har ju varit föremål för, framgår det i den, hela den här intervjun och även i den intervjun som Jason Whitlock gjorde med Trump själv då, att Trump har ju innan han blev president varit lite av en kultfigur i rapvärlden. Han som man kan relatera till. De gillar det här med bling liksom, och att det är snygga brudar, flotta. Det finns ett berömt foto av Melania, Donald och vad heter han lille pågen?
Baron.
I deras lägenhet i Trump Tower. Alltså Versailles bara bleknar jämfört med liksom guld överallt och så här. Det är totalt överdrivet allting. Och det gillar de.
Yeah.
Svarta killarna, och vi pratade lite innan programmet idag att könsrollerna ser lite annorlunda ut bland svarta i USA än vad de gör bland vita. Mm. Vita män är ju mycket mer pussy whipped, brukar man kalla det, under toffen säger man väl på svenska. Mm. Svarta kvinnor är i och för sig jäkligt tuffa, men det är, svarta män är inte alls så förtryckta som vita män är.
Nej, precis. Och jag tror i grunden, jag tror Candace Owens brukar prata om detta, svarta är egentligen konservativa.
Mm.
Trots att de röstar på demokraterna, så de gillar det här med liksom att med könsroller och att en man ska försörja sin familj. Men då kan man fråga sig, hur kan det komma sig att det är just svarta familjer som är i sån upplösning? Jag tror det är 70% av alla barn föds utom äktenskapet. Mm. Och då hade du en liten teori där.
Ja, där har jag en teori att det är demokraterna har underblåst det under alla år, därför att de behöver ha de svarta som offergrupp.
Yeah.
Ungefär som och trogen valboskap, ungefär som sossarna har invandrare i Sverige som sin valboskap då. Mm. Mm. Så behöver man ha, demokraterna behövt ha dem som bara lojala väljare som inte ifrågasätter, och liksom här tar de här food coup stamps liksom och kupongerna, och här har du socialbidrag och bara håll tyst och bli era getton liksom, så, och gör som vi säger. Så
och vilken välgärning det vore om nu faktiskt det är som han säger, att liksom det är ett stort svart stöd, åtminstone bland svarta män, för Trump. Mm. För att jag har funderat lite på vad kommer att hända efter valet. Jag tror ju att Trump vinner, men vad kommer vi få se då? Du vet, i form av upplopp och mord och sånt, därför att de här globalisterna och deras fotsoldater kommer ju att bli fullständigt rabiata. Och då tänkte jag så här, det enda som kan rädda dig, det är en jordskredsseger för Trump. Alltså att Biden blir så förnedrad att det finns inte på kartan att det skulle kunna vara något annat än att folk vill ha Trump.
Nej, vi får se, för det är ju det här, rädslan finns ju hela tiden för alltså röstfusk. Det finns ju mycket signaler som pekar i den riktningen. Men jag tänker också så här, att om det verkligen är så att the black community har vaknat och förstått att, för det säger ju Candace Owens alltid, att ta er kragen nu och sluta vara offer. Det här,
är inte bra för oss det här som demokraterna håller på med, då kan vi göra oss av med en annan väldigt destruktiv sak, nämligen BLM som påstår sig representera deras intressen men egentligen inte alls gör det. Och kan vi liksom få med tillräckligt många svarta på den båten? Jag tror redan att det är ganska många svarta på den båten därför att det är deras neighborhoods, vad heter det, deras kvarter, deras områden som BLM fullständigt kaosar sönder. Kan vi få tillräckligt många svarta på den båten att de säger att nej, vi vill inte ha med det här att göra, vi är amerikanska patrioter och bara lägg ner nu. Då har ju de helt tappat sitt momentum, så då blev vi av med dem också.
Det ber vi till Gud om, Maria.
Och det gör vi.
Avsluta här, för jag tror vi har dragit över tiden igen.
Ja, det har vi igen. Vi är babbelfior nu för tiden. Vad vill vi säga innan vi knyter upp säcken idag?
Att om ni gillar det vi gör och ni vill se mer av oss, så går ni in på ingridomaria.se och hjälper oss med en liten swish eller en bankiersättning eller donorbox där ni gärna får bli månadsgivare, så att vi kan fortsätta vårt opinionsbildande, Sverigeräddande arbete.
Och vi ses på fredag igen som vanligt, inshallah. Ska jag inte säga.
Nej, det ska du inte säga.
Om Gud vill, ska jag säga. Jag skulle vara lite svart. Det var kanske oroligt, jag vet inte. Hör ni? Så att fram till dess, ha en underbart trevlig och bra vecka. Så säger vi så länge.
Gud välsigne.